Värvet görs i samarbete med Acast.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1, vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2, sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3, är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå 2 flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard-kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Värvet. Välkommen till det 145:e avsnittet av intervjupodcasten Värvet. Med mig, Kristoffer Triumf, som sitter här och trivs fast i höst. Det är mörkt och det är kallt och fullt av löv på marken, som John Holm en gång skaldade. Och det där har kanske att göra med att resten av min familj fyller år. Grattis Malin och Love. Och att jag snart ska resa till Los Angeles för att göra fler intervjuer till Värvet International, som jag så gärna vill att du ska lyssna på. Värvet International då. Och att det finns en ny gäst, Staffan Westerberg, och det finns en ny sponsor till Värvet, nämligen Café. Och nu ska jag berätta lite om Café. Det är ju nämligen så här att det är en modetidning för män, men som också innehåller ofta långa och bra intervjuer. Nästa nummer till exempel, då är Alex och Sigge intervjuade, två gamla Värvet-namn. I det här numret som finns ute nu, ja då är det Jason Diakité som är intervjuad av Jenny Gradvall. Och de har jag ju också intervjuat. Så att det är liksom fördjupning åt båda håll, så kan ni lyssna på Värvet först och läsa sen eller göra tvärtom. Och just nu så kan ni få 5 nummer av Café för 149 spänn. Och då får man dessutom 3 hårvårdsprodukter från Maria Nila på köpet. Och hela det här paketet är värt 772 spänn, men du får det för 149. Det är ju en superdeal. Gå in på www.café.se/pren och teckna det. Och då tänker du så här, ja men det där kommer inte Kristoffer göra, han får ju de där gratis. Nej, jag har aldrig fått en tidning gratis i hela mitt liv nästan. Inte ens när jag jobbade på Nöjesguiden som var gratis. Jag fick betala för den också. Så, vi ses på www.café.se/pren. Tack så mycket, Café. Vill se.
Jag drömde en gång att jag mötte en gubbe. Han var inte större än mitt pekfinger. En underlig dröm. Men jag ska försöka berätta drömmen som jag minns den inne i mitt huvud.
Så här lät det alltså. Sveriges mest utskällda barnprogram genom tiderna, Vilse i pannkakan från 1975. Av och med Staffan Westerberg, dagens gäst i Värvet. Han är född 1934 i Luleå och han har jobbat med objektteater, som han själv säger, i princip i hela sitt liv. Men också jobbat som skådespelare i lite mer vanliga sammanhang. Men om vi ska summera hans tv-karriär så kan man väl säga att det mesta han har gjort är med objekt. Strumpor, potatisar och så vidare. Och jag är kanske precis lite för ung för att ha sett Vilse i pannkakan liksom när det verkligen gick. Men däremot så minns jag honom för han var verksam långt in på 80-talet med olika program, så som till exempel Lillstrumpa och Systeryster och sådär. Och gjorde även en julkalender ett år. Nu för tiden så skriver han dikter och målar, och allt det här kommer vi att prata om en liten stund. Men vi börjar med att prata om hans stamlokus, ett fik i Stockholm som heter Ritorno. Utan vidare spisning, Staffan Westerberg från ateljén i början av oktober 2014. Varsågoda.
Brukar du vara på Ritorno eller?
Nej. Det händer.
Jag bor ju där i närheten.
Kan du berätta om den där killen med hattarnas... varför har han olika hattar? Vet vi det?
Nej, han har gjort en grej att ha ny hatt varje dag, hela året om.
Du har aldrig frågat varför han gör det?
Jo, det har jag frågat, men jag vet inte vad... Nej, det är bara det att han har lust. Men han har inte, det är inte något speciellt, utan han tycker bara det är kul. Så han har ju en enorm... 365 hattar...
Jobbar han så mycket?
Det vet jag inte om han gör.
Nej, men uppemot 300 hattar måste han väl ha?
Ja, det måste han ha i alla fall. Han kanske återanvänder dem också. Det finns speciellt en som jag är förtjust i. Det är en sån där hatt som en koling har sån där, med en blomma i.
Ah, okej.
Okay. Så rakt ut. Mm. En clown.
Jag förstår. Ja. Mm. Du var försenad med tåget. Var har du varit?
Uppsala.
Ja.
Jag dubbelbor både Uppsala och Stockholm. Och nu kommer jag från Uppsala-adressen.
Är det så att du har kärleken i Uppsala?
Ja, kan man säga. Mm.
Men du behövde inte åka på bokmässan i år?
Jo,
ja.
Jag har varit där. Jag var där i fredags och lördags. Och det var ju väldigt mycket folk.
Ja, det var det.
När man satt i ett bås där. Och jag skulle signera den här Hoppla. för de som ville.
Var det någon som ville det?
Ja, det var ganska många. Väldigt många. Och väldigt många ville bara bli fotograferade så där, med sån här selfie.
Mm.
Nypa i mig. Jag känner mig som en hora på repa på, i Hamstrands kvarter och sitter där. Man sitter som i ett bås och blir betittad.
Gillar du det?
Att bli betittad? Ibland.
Man behöver vara på humör liksom.
Ja, det är precis. Jag kan bli irriterad också.
Du åkte dit med din nya diktsamling Hoppla.
Ja, Hoppla, ja. Mm. Det är ju en som är med, jag kallar för dikter, Hoppla, dikt, teckningar och tankar. Jag vill inte kalla det för dikter, men det är nog dikter. Och sen är det bilder.
Förlåt att jag, ja, jag kallade det för diktsamling precis.
Ja, ja.
Det var inte meningen att förelämpa dig.
Jo, men det kan jag, det är väl det. Diktsamling med bilder. Och sen har jag läst in alltihop också. På en cd-skiva som kommer med på köpet.
När du är färdig med en bok och liksom man kan ta i den. Och, ja. Hur tycker du om det steget i processen så att säga?
När man står med boken i sin hand. Egentligen så tycker jag det är värt besvär. Sen att folk köper det. Det är liksom en bisak. Eller jag får säga. Det är det väl inte så, framförallt inte för förlaget. Men det är som om man har en gåva i sin hand. En påtaglig pappersbok. Och det tycker jag är så bra i vårt samhälle nu när allt är liksom data och sådär. Att det finns något sånt. Att hålla någonting i sin... Och det har blivit en fin, vacker bok. Man har gjort en vacker bok. Därför att det är målningar. Eller, jag gör målningar sådana här paint, innan datum paint programs heter det.
Mm-hmm.
Som jag tycker är roligt att göra. För att det blir inte alltid som man vill. Utan det hoppar till lite grann. Så.
Ja, det finns någon inbyggd svårighet i det? Som
ja, det är det som jag tycker om. Annars målar jag ju väldigt mycket akvareller och så. Men vid sidan om mitt jobb, teaterjobb och vad jag nu hållit på med. Men det här, jag tycker att det här är på något sätt... Om jag skriver en dikt eller om jag skriver en pjäs så, eller skriver börjar på en roman eller vad det ska bli. Då tycker jag om att göra en bild på den där paint program bara för att roa mig själv. För att gå vidare i storyn.
Alltså om du har svårt att komma igång så kan det på något sätt trigga någonting?
Ja, det kan göra. Eller man kan säga att när jag skriver och så... Nej, nu måste jag ha en bild här för att komma vidare. Så det blir slags shit mellan där. Det är väl ungefär en del dammsuger ju. Men jag ritar då. Ibland så tycker jag om att, och så kommer de vara med de där bilderna.
Hur produktiv är du?
Jag är inte så produktiv nu för jag är ganska gammal. Mycket gammal kan jag säga. Men jag har varit väldigt produktiv. Det ser jag ju när jag tittar på vad jag har gjort. Om jag någonsin skulle titta tillbaka så är det ju... Så fruktansvärt mycket så att det både inom teaterns värld och som skådespelare, som dramatiker och för barn och för vuxna och så. Och en gång i tiden var du tv också.
Ja, precis.
Ja.
Det hinner vi säkert komma till också. Men jag var nyfiken på liksom hur, alltså är skapandet en pågående process för dig? Alltså, eller kan du ta ledigt från dig en månad?
Jag tror att ja, någonstans, om jag ska skriva en bok nu så ska den här titeln att bara få sitta och glo. Jag känner att jag liksom lite jag har aldrig gått in i väggen eller vet inte vad det är att göra det. Men ibland kan man känna den enorma trötthet i livet och bara sitta och glo och inte tänka på någonting. Nu vet jag inte vad du frågade, vad frågade du om?
Jo, jag frågade ifall du alltid skapar egentligen.
Man kanske gör det. Jag funderar i alla fall mycket, men jag tror att det kan man nog kalla för att jag alltid skapar. Ja.
Jag hörde någon annan intervju med dig när du också pratade om det, att få sitta och glo.
Ja.
Jag tänker att det är en utdöende konstform nästan.
Att få sitta?
Ja, sitta kan vi ju, är vi ju ganska duktiga på än ja. Idag, men att bara glo, för det är alltid någon smart telefon i vägen.
Ja, det är det. Då får man inte ha det, men... Men jag menar, det är en slags, det är inte meditation, för det sysslar inte så mycket med männen. Men att sitta och glo i en trädgård, eller det behöver inte vara trädgård, det kan vara på ritaren och fiket. Och egentligen inte bry sig om omvärlden, men ändå ha dem där. Och inte tänka så mycket på dem, utan vem är det och vad gör han, varför han det? Det gör man, men ändå vara fri från ansvar, ledig. Heter det. Ledig från jobb och plikter och och livet, och det har väl att göra med min ålder också nu, att man, det kan finnas när det är dags att, även om jag vill vara igång, jag vill vara igång också, jag vill att folk ringer och ger mig anbud, men jag kan tyvärr inte göra så mycket, jag kan inte göra så mycket teater, jag kan inte spela, för att jag orkar inte så mycket det. Jag möjligen sitta på en stol och spela teater, det kan jag göra. Eller sitta så här som vi sitter, det går bra.
Det är inte så krävande, nej.
Nej.
Hur är det med kroppen då?
Ja, den är ju lite en höftledsoperation för ett par år sedan. Och sen lite annat, så är det och lite gikt i foten, så har jag lite svårt att gå. Men jag tar ju mig fram utan käpp än så länge och får ta det lite långsammare bara. Och har någon form av förmaksflimmer i hjärtat, så att det gör att jag, det är inte hjärtfel, utan det är, slags, det är tungt ibland. Mm. Tungt, men man vänjer sig.
Ser du bra?
Ja, det gör jag.
Men du fyllde
80
i somras.
Ja.
Hur tyckte du det var?
Tråkigt, jättetråkigt. Alltså, eller det är ledsamt. Det är ingenting man firar att fylla 80. Det är, nej.
Du gillar inte ålderdom?
Från början så när jag var 34 år och var i Frankrike, så ville jag verka lite yngre. Så då södde jag i passet, så fyran blev en sjua. Bara för att vara 3 år yngre. Och då åkte jag fast på Arlanda. För de upptäckte det där. Och blev liksom böter för 1000 kronor. Urkundsförfalskning.
Men vänta nu. Du är född 34.
Ja.
Och så ändrade du det till...
Jag ändrade det till...
37?
Ja.
Okay.
3 år yngre.
Jag förstår det.
Om jag hade ändrat, kunde jag ändra mer. Men det var liksom lätt att sudda på sjuan så att... Nej, på fyran. Så att det blev en sjua.
Ja.
Ja.
Det skulle du inte ha gjort.
Nej.
Vad fick du för straff?
Jag tror det var 1000 kronor eller sådär fick böta.
Det låter som mycket pengar.
Ja, på den tiden, ja.
Det är mycket pengar nu med.
Ja, det är det. Men det var på ålder. Men det där är jag inte så... Jag talar om vilken ålder jag har nu.
Fast du gillar den inte?
Nej. Jag tycker att det är inte så roligt att bli gammal. Det tror jag inte. Men jag kan ju, det är glad att jag lever. Att jag ändå är relativt frisk.
Finns det någonting som du skulle vilja ändra på i din tillvaro?
Jag var mer viril i min ålder. Kunna pippa mer. Men det är lite svårt.
Jaha, okej. Ja.
Det skulle jag vilja ha. Ständig potens.
Vad heter såna där blåa piller?
Ja, Viagra, ja.
Funkar inte det?
Nej, det tror jag inte, nej.
Uh-huh.
Nej, nej.
Och i övrigt då? Alltså, känner du att du har ett bra socialt liv och så?
Ja, det har jag. Jag kan inte klaga över mitt sociala liv, nej. Genom att jag nu har en livskamrat. Men vi har det också så att vi bor på olika ställen ibland. Det är bra, tycker jag. Det ska man råda många. Att ibland bo på varsitt håll och så träffas då och då.
Vad är fördelen med det?
Att man får vara lite fri mellan varven där. Eller skenet att vara lite fri ändå. Att inte ständigt, jag menar, vara i ett parförhållande. Utan en slags frihet.
Och sen antar jag också att man kan uppleva saker som man kan komma hem och berätta om för en andra.
Ja, det kan man göra.
Ja.
Ja.
Fast inte om man har varit för fri kanske.
Nej, just det. Då kan man inte berätta.
Men du, om du ser tillbaka på ditt liv, har du haft det bra?
Ja, jo, det har jag. Det har jag. Fast jag tror att jag, om man nu läser den här diktsamlingen, verkligen tittar den utifrån, och det kan jag göra nu, så är den har lite roliga dikter, men det mesta är sorg, vemod, och att jag har funnits en sorg på något sätt i mitt liv. Men varför inte, säger jag också då. Jag är inte någon hurtbulle, utan jag... Men jag är tacksam för de år jag tror jag har fått. Jag kanske å andra sidan skulle kunna säga, nej fy fan vad jag har lidit mycket. Eller fått utstå mycket genom dessa förbannade människor runt omkring.
Men du är inte bitter på det sättet?
Nej. Bitter är jag inte, nej.
Du började ju liksom med dockteater väldigt tidigt, va?
Ja, en gång i tiden. Jag började egentligen med det där när jag var i 7-8 års åldern uppe i Luleå. där började med att göra små miniatyrteatrar i skokartonger. Och det var mest för att göra kulisser och inte spela så mycket med det, utan bara utföra figurer som stod stilla. Och jag kunde fantisera omkring i den lilla skokartongsteatern.
För det är jag lite nyfiken på. När jag liksom hör dig berätta om det här i andra sammanhang också, så känns det på något sätt som att du aldrig växte upp på ett sätt. Eller så här, den friheten som jag känner att min son har, som är 6 år gammal,
jaha,
när han leker, den är ju helt fantastisk. Och så känner jag så här, men den där kommer att tas ifrån honom på något sätt.
Ja.
Men jag vet inte, alltså är det dumt, eller tror du att det stämmer att du liksom på något sätt har lyckats behålla den leken?
Jag tror att det uppstod, det visste jag inte då, men jag har ju haft 3 syskon, men min storebror, han dog ju tyvärr. Så det blev en slags ensamlek för sig själv där uppe i Luleå. Och överleva, inte tänkte jag på det då, men att jag hade någon slags fantasivärld med den där dockteater med pappkulisser och så. Och att sitta där för sig själv och hålla på och dilla, hitta på. Jag brukar ibland säga att dockteatern, det var mitt universitet, för att det innehöll så mycket. Det innehöll, ja, kulisser, ljus i form av stearin eller ficklampor och små figurer, skådespelare som stod där och så. Så det gav en slags lek, att lek bort från tillvaron eller det här var.
Din pappa gjorde någon slags karriär. Han var en superhöjdare på LKAB, va?
Han var superhöjdare på LKAB, ja.
Och din mamma orkade inte?
Nej, efter, på grund av min storbrors död. Han dog ju på morsdag, överkörd med kabblekor på pakethållaren och som han skulle. Så det var ju förfärligt, förfärligt för henne framförallt.
Sen så fick du ett småsyskon lite senare.
Ja, en syster som heter Kerstin.
Är hon i livet?
Ja, hon är i livet. Hon bor i Hör. Men hon säger ju så här, jag har skrivit en bok som heter 11-åringen och som är någon slags biografi, men också med mycket ljug i, men ändå summan av kardemumman, att det blev väl rätt till slut, tror jag. Då sa min syster, jag det är inte jag det där, det är inte henne, men vi har ju olika uppfattningar. Hon hade en annan uppfattning om sin uppväxt och förhållande till föräldrarna och så.
Hur såg hon på sin barndom då i förhållande till hur du gjorde?
Jag tror att hon kom lite, fast det vill hon inte erkänna, men att hon kom lite i skymundan av mig på något sätt. Jag var ju det, eftersom vi var 2 kvar då, jag visste att jag skulle hålla på med teater. Och efter studenten så åkte jag till Stockholm och försökte börja där på någon källarteater. Och jag lämnade hemmet och hon blev kvar då med min pappa. Och hon skötte marktjänster på något sätt, eller var med om vad som hände med min pappa efter min mor hade dött och så. Det var inte så lätt för henne, men hon fick ta hand om det som jag bara sprang ifrån.
När gick din mamma bort då?
Oj. 57, tror jag.
Då hade du flyttat till Stockholm, med andra ord, eller?
Ja, just det. Jag vet inte om jag säger rätt nu där, om hennes dödsdag, för det är svårt att komma ihåg dem där, tycker jag.
Men din syrra bodde kvar hemma då?
Hon bodde kvar hemma och sen så...
Förlåt, men vad dog din mamma av?
Hon dog av hjärnblödning uppe i Björkliden. Hon åkte skidor. Och det lustiga var att hon 2 år innan på samma ställe blev begravd av en snölavin. Men nu 2 år efteråt så fick hon ett slaganfall och togs in där och de kallade för på helikopter. Och en kvinna som jag träffat på senare har berättat och skrivit ett brev om det där, för jag visste inte det, hur att hon ändå blev omhändertagen där på det lilla hotellet då. Mm-hmm. Hon dog bokstavligen i hennes armar på den här kvinnan, och sen så åkte hon på helikopter Lapporten och till Kiruna, men då var hon död.
Jag förstår.
Ja.
Förlåt, du skulle säga någonting om syrran när jag avbröt dig.
Nej, jag vet inte vad jag skulle säga, men hon brukar ibland bli arg på mig, varför nämner du inte mig? Men det blir så där ibland, man har olika resor. Men...
Nu har du gjort det?
Nu har jag gjort det.
Får hoppas att hon lyssnar då?
Ja, det tror jag.
Håller hon koll på dig?
Ja, på avstånd. Men hon håller inte koll på mig, men vi är goda vänner. Fast kanske på långt håll.
Men hon valde en annan väg i livet, förstår jag.
Ja, det gjorde hon. Hon jobbade väldigt mycket med barn och cancersjuka barns föräldrar som hon hjälpte.
Okay.
Så hon har haft ett tungt, gjort ett bra jobb på det sättet.
Kan du avundas det på något sätt?
Nej, det skulle jag inte avundas. Inte just det hon har gjort, för det vet jag inte om jag skulle palla att göra. Men när jag gör ett vanligt jobb, menar du, så det är ju inte ett vanligt... Ja, nej.
Ja, men jag kan ibland tänka att, tänk om man hade valt att bli sjuksyster istället, eller
ja,
någonting, eller lärare för den delen. Någonting som...
Nej.
Du har aldrig känt så?
Nej. En gång i tiden, när jag var liten, kanske 12, 13, 14, 15, så tänkte jag kanske ska bli präst.
Mm-hmm.
Men det var bara en tanke. Det var en sån religiös period.
Det var en religiös period bara?
Ja, det var bara det.
För du hade inte en religiös uppväxt?
Nej, det kan man inte säga. Nej.
Vad var det med prästyrket som lockade då?
Ja, att kunna stå där i predikstolen och showa. Eller, nej, men jag tror att det var någon slags teaterlängtan ändå i det. Så att någon bra präst hade jag nog inte blivit. Eller så kanske jag hade blivit det. Det vet jag inte. Men det blev ju skådespeleri och framförallt och till slut skriva och så här, tv och så.
Att få stå i centrum.
Att stå i centrum. Bara det som alla ska tycka om.
Du återkommer, tror jag i alla fall, ganska ofta till det här med att bli sedd och förstådd och älskad.
Mm.
Blev du det när du växte upp?
Nej. Jag tycker det har varit en hård kamp även upp i vuxenåldern, alltså att bli förstådd och älskad. Och även när jag började på tv och alla de program jag gjorde där och med teater också, att ja, han är bra men lite underligt är det och sådär. Och jag tycker att jag är världens vanligaste figur. Men att då kände jag mig inte förstådd. Det har alltid varit en på något sätt en kamp att någon gång måste jag bli förstådd. Alltså någon gång måste det funka det där att bli förstådd.
Känner du att du har uppnått det nu då?
Nej, jag tror inte det. Men lite mera tror jag det. Jag märker det framförallt om jag får läsa mina dikter för en liten åhörarsförsamling eller sådär. Då känns det bra, för då är jag nära och då kan jag finnas där med min person, min närvaro. Och jag tror att det betyder väldigt lika mycket som det jag har skrivit. Sen märker jag ju, alltså till min glädje nu, som ett exempel, när jag var på bokmässan i Göteborg, så var det så fruktansvärt mycket folk som liksom bara blev jätteglada när de såg mig och talade om och du har inte alls förstört mig och sådär. Men att det fanns en slags glädje. Att jag sprider någon slags glädje till jag satt i mitt bås.
För det fanns ju det har ju liksom lite varit ett Staffan Westerberg drev.
Ja, visst har det varit det ett tag, period.
Men när du liksom kom i tv och blev känd för hela svenska folket, var du kontroversiell då?
Ja, men de tyckte väl att det var kontroversiellt, det här med dessa strumpor och benknotor och som jag spelade med. Och så till råga på allt så var jag med själv i rutan som en slags magisk med lågmält röst. Här kommer nu lilla Vilse. Och det tror jag inte paj. Det var många som inte pajade det. Eller pallade heter det. Mm. Pallade för det. Och sen var det ju också att det fanns en... Jag var väldigt mycket i tv under en viss period. Och det kan ju bli för mycket. Jag tyckte det var roligt att göra tv, jätteroligt. Det var ju som om dockteatern i kartongteatern blev tv-rutan för mig. Så nu nådde jag hela Sverige, men det kunde bli för mycket. Men då, det var väl då det uppstod liksom... Ja, jag var ju ändå ganska vuxen då, som leker med dockor. Och inte vilka dockor som helst. Inte normala dockor, utan... dockor utan huvud, fötter, strumpor, allt, slevar. Och det var, tror jag, too much ibland för det svenska folket.
Men du har ju också fått liksom lite upprättelse så här efterhand.
Ja, det har jag fått. Ja. Mm. Jättemycket upprättelse. Och jag gjorde ju själv en slags motorshow. Det är ditt fel, Staffan Westerberg, en gång i tiden. Jag kommer ihåg på Mosebacke. här i Stockholm. Och då jag liksom ger tillbaka med ännu värre för en vuxen publik. Eller, och sen gjorde jag också Vilse i pannkakan show med Gustav Lund och Peter Arnroth, de här från just det killarna. Och det var jätteroligt, för det var det ju de som hade så att säga blivit förstörda mig som vallfärdare till Teaterbrunnsgatan 4 i Stockholm för att se det här. Det var jätteroligt. Det var... Så då märker man att då har jag fått en upprättelse.
Men du, jag frågade dig om det här med att bli sedd och älskad. För du blev det inte när du växte upp?
Nej, det kan jag inte säga. Nej.
När fick du känna det för första gången då?
Ja, jag tror det mer har varit när jag spelat... Ja, herregud, jag egentligen inte... Jo, när jag spelade teater, när jag var på Teater Brunnsgatan 4, där i Kristina Lungs teater då, så att göra en roll i en av tre skådespelare i hennes pjäs, då kände jag plötsligt, oj, det här tycker jag, vad de gillar mig som skådis. Förut har det varit att jag har alltid varit tvungen, för fram mig själv. Jag är ju väldigt mer själv i min barnteater eller även vuxenteater, att jag mycket kretsar kring mig och så. Och det där kan jag på något sätt, men att vara med och göra en roll, men det, jag har inte fått göra så mycket sånt, utan det har mest blivit att jag håller på med mig själv. Men sen har det varit pjäser som kabaréer som jag gjort. Jag har jobbat mycket på Norrbottensteatern i Luleå och gjort historier där. Då har jag märkt efter några år inötning i Luleå, för Luleå-publiken, att plötsligt har jag blivit folklig. När taxichauffören säger att jag tror jag ska gå och se den där pjäsen som går, som heter Storgatan, och han inte tänker på att det är jag, utan då tycker jag då har man nått någonting.
Du svarade inte riktigt på min fråga. Jag frågade när du kände att du blev sedd och älskad för första gången.
Det vet jag inte om jag har blivit. Någon gång egentligen. Nej.
Gud vad... Ja.
Låter det hemskt?
Ja, lite.
Ja, det är klart att i min livskamrat så har man blivit älskad. Och så. Det är något ögonblick där, men jag är antagligen för bort. Ja, det ligger mycket i det. Se då älskad, när du ställer den frågan så är det, ligger det väldigt mycket. Då måste man svara ärligt på den. Och då kan jag inte göra det. Men jag märker ju att, nu märker jag nu för tiden att folk kanske inte älskar mig, men de tycker väldigt mycket om mig och det räcker nog för mig.
Du fortsatte med dockorna och det var liksom lite din hemlighet. Sen så har jag förstått att någonstans i gymnasiet så kom det ut att du gjorde det.
Ja, det var, jag tvingade mina föräldrar att absolut inte sprida det här att jag höll på. Då höll jag på med faktiskt en pjäs av Lars Forssell med dockor, narren som tillhörde sina bjällror. Och då de spred ju inte, men så kom det ändå ut på något sätt. Och så fick jag spela upp för mina, gick jag gymnasiet där, latinlinjen. Och spela upp, men det var ju tvärtom, det var ju, då blev man ju plötsligt en i mängd, en av dem som fick vara med i gymnasieföreningen, de ballaste var med. Man blev, från att jag var ganska dum i skolan och så här, blyg och dum, men här blev jag plötsligt någon. Och då kan man ju säga att där fanns ju en tendens till att bli älskad, då fick smak på det, att göra det. Så det startade kanske att jag, det var inte så tokigt ändå inför mina kompisar att de tyckte oj. Och det var ju inte riktigt, det var inte vilken dockteater som helst, utan det var ju liksom absurt, och det var inte barnsligt, det var något helt eget.
Det var så du gjorde liksom, alltså du satte upp riktiga pjäser så att säga. Alltså redan då.
Ja, alltså små pjäser i en dockteaterram. Men det var, jag hade, ibland använde jag min hand till att spela mot, och ibland en docka. Och då den där Forssell. Och sen var det så att när jag tog studenten så tog jag med mig de där dockorna i papier-maché. Tuggat papper egentligen. Groteska figurer. Hösten var som en katta, och så var det en doktor, läkare som var som en vampyr. Och då sökte jag upp Forssell i telefonkatalogen och knackade på hos honom och sa, gick bara in och så när han öppnade, har du en filt? Du Kerstin, sa han till sina, ropa, det är någon som vill ha en filt när han ska spela teater för oss. Och så spelade jag upp den där för honom i rasande fart. Och det följer ju i god jord. Men det var ju skräck för mig. Men jag måste vara tvungen att göra det. Så där har jag hållit på. För att gå framåt så måste man göra sådana här hemska saker. Som att pressa sig själv till någonting.
När gjorde du det senast då?
Oj. Det var nog länge sedan, tror jag. Tyvärr.
Menar du att du tar lite enklare vägar nu för tiden? Eller att du mer har hittat någonting?
Jag kanske tar lite enklare vägar. Jag kommer att tänka på nu att Keve Hjelm en gång för länge sedan, när han såg en uppsättning som jag gjorde, men det var inte min egen pjäs, men av Werner Aspenström, en författare som jag har varit min guru på något sätt, beundrat mig. Då gjorde han något som heter Väntarna, och då såg han den och så sa han, bjöd han ut mig på lunch på Katalina i Gamla stan då, och sa, jag vill att du och jag ska göra, du är förbannat bra där, att vi ska göra Strindbergs alla vandringsdramer och hålla på i 5 år. Och det var sådär, oj, det var, men jag vågade inte. Det var en sån där, där tror jag att jag gjorde ett fel. Jag skulle ha utsatt mig för Keve Hjelms känsla och ögon. Att jag ibland, jag är nog lite feg.
Keve Hjelm, han återkommer ju ofta i teaterkretsar. Han var regissör och skådespelare.
Och just det.
Var han den största som har gått på?
Han var ju en ärlig skådespelare. Han tog mycket ärlig och hänsynslös, tror jag, genom sin ärlighet. Han skapar en egen teaterestetik, att tala långsamt. Ibland blir det oändligt. Han gjorde ju filmer också. Och han jobbade mycket med Bo Widerberg där. Men han och Tommy Berggren i kvarteret Korpen, det är oöverträffbart. Deras intensitet, och det var riktiga skådespelare. Jag kanske hade blivit riktigt riktigare skådis om jag hade utsatt mig för Keve Hjelms ögon och temperament.
Vad var det som fick dig att inte våga då?
Det var nog dels att jag har alltid varit lite hemma inför sådana där stora skådespelare. Framförallt en sån som Keve Hjelm, som jag säkert skulle bli hemma om jag träffade August Strindberg. Men sen är det också att han skulle hålla på i 5 år. Det var det som jag, nej, det vill jag inte. Jag måste ha annat för mig under den tiden. Och då var jag väl en 45 år ungefär. Så.
Hade du jobbat färdigt på tv då? Eller?
Ja, det hade jag gjort då. Jo, hade jag jobbat, för att jag slutade med dockor och det där. Jag ville bli av med den där världen och bara syssla med teater. Va?
Hur gick det till då? Vad kom det sig av?
Jag tyckte att jag var liksom trött på den där barnteatervärlden som jag hade skapat själv, och visserligen gjort verkligen av fri vilja, men att det blev för mycket med dessa dockor och potatisar och så, att jag så att säga slängde dem i garderoben, gömde dem där för att kunna göra på annat sätt. Men jag kom ju aldrig ifrån det, för att jag använde ännu, även om jag inte hade en potatis med i rollen för vuxna, så fanns det någon form av potatis ändå med i den vuxna teatern. Naivitet. Så att jag har nog aldrig kommit ifrån den där världen. Det är väl det man säger då, att jag har aldrig blivit vuxen. Mm. Som du var inne, tror jag, på.
Ja, precis. Ja. Men du behöll dem. Du gömde dem i garderoben, men du behöll dem, eller?
Jag behöll en del. En del slängde jag. För jag har haft så mycket, kolossalt mycket figurer och så. Men jag var alltid så irriterad att de kallade det för dockteater, för jag tyckte inte jag höll på med dockteater, utan jag höll på med någon slags objektteater eller attributteater eller något. Teater.
Hur kom det sig att du fick göra tv?
Jo, det var så här, det var på Norrlands tid, alltså när det inte fanns ettan och tvåan, utan Norrlands, så tänkte jag, de här figurerna som jag har, oftast på blompinnar med pappersfigur eller potatis eller slev. Jag går helt enkelt upp dit och ser om det finns någon som är intresserad. Då hade jag en kasse med det här med mig. Och då råkade jag träffa på Ingrid Edström, som då var producent. Hon gillade det här på en gång och tyckte, där ska vi göra program av. Så gjorde vi något program där på A1. Fantasien, Rullgardin och vad de hette, alla de började. Så att det var tack vare, jag gick upp med en kasse med blomsterpinnar med potatisar på, pappfigurer på. Och det hade väl aldrig någon gjort för. Då såg väl Inge Delström där en där kan de bli bra. Så.
Hur blev det liksom, vi pratade förut om att det var liksom, det var kontroversiellt.
Ja.
Fick du kärlek? Alltså jag förstår att folk tyckte att det var konstigt, men fick du kärlek också?
Ja, det fick jag ju. Jag har ju egentligen, om man säger så här, att jag hela den tiden med tv-tiden och sen teatertiden nu, jag har ju varit väldigt bortskämd med bra kritik och kärlek på, så att plötsligt recensenter tycker mycket, jag har hamnat mycket hos mycket sådana recensenter som tycker mycket om mig och så där, och vill följa vad ska det bli av honom och så där, och för, med ett stort intresse, och det är ju kärlek.
Absolut. Så,
och det har följt mig genom åren. Och i tv var det ju så att, men det var ju oj, han, vilka fantasier han har, det här måste vi göra tv-program av, och det sen blev det ju, resultatet blev väl så, jag tyckte det blev bra resultat, men sen hur publiken tog, det var ju både si och så. Nej, han är ju för underlig här och sådär. Men jag fortsatte ju med det. Men jag har alltid haft kärlek, oförsänt mycket kanske, kärlek av sådana här så kallade kritiker. För det mesta. Mm. Det har funnits verkligen sådana som tyckte förbannat illa om mig.
Vilka då?
Ja, det var någon som heter Karlsson i Expressen som höll på. Och sa att det var en hatkampanj mot mig. Men det var, jag tror att det var under den tiden som en yuppie-generationen växte upp. Så då var det ju inte, när man skulle vara vuxen och intelligent, och då passade ju inte mina grejer. Men jag är ju en dum tönt som är en kvart efter alla andra.
Ser du det så?
Ja, jag tror. Ja, jag är glad över det.
För det första så måste jag ju säga, jag tittade på Vilse Pannkaka nu.
Mm.
Det finns ju lite i alla fall på YouTube.
Ja.
Du var ju väldigt snygg.
Ja, visst. Det är jag så förbannad på. Jag är jättesnygg.
Ja. Slutade du med tv av egen frivilliga?
Nej, det var någon både och. Det var ju liksom, de blev trötta på mig till slut. Eller det ebbade ut. Därför att jag har hållit på så mycket. Det var inte egen frivillig, nej. Utan, och det ofta så var det så blev det teater istället. Och det samma sak där. Och jag jobbat på teater. Så höll jag på ett tag till. Och så tröttade de kanske på mig. Så åkte jag ut. Och så nästa teater. Så höll på fram och tillbaka.
Lite svedjebruk.
Ja, men visst var jag snygg. Alltså som, jag kan bli fruktansvärt avundsjuk på den där smale, vackre.
Jag vet inte hur jag ska säga det här på ett bra sätt, men fick han ligga mycket, du, när du var känd då på topp?
Så att säga. Knulla?
Ja.
Tyvärr inte så mycket som jag skulle ha velat. Alltså om jag ser mig själv, men fy fan om jag hade vetat om det här, då hade jag utnyttjat det. Jag hade prostituerat mig.
Jaha, ja.
Nej, men bara för att det är omtyckta där, men också för att det är skönt att knulla.
Ja, det kan det absolut vara. Ja. Absolut.
Så att det kan jag bli lite sådär. Ja, det var ju synd. Men ja.
Du tycker, när du tittar tillbaka på ditt liv, så tycker du att du har legat alldeles för lite.
Ja.
Det var synd.
Ja, visst.
Och du tycker att det känns lite svårt att kompensera för det nu på ålderns höst?
Ja, det är det ju.
Ibland så sägs det ju att det liggs något så otroligt på svenska ålderdomshem och sådär.
Ja, det hoppas jag att det stämmer. Att det är så. Att de kan kila över till andra, i varandras rum.
Du får komma och berätta där när du har hamnat på hem.
Ja.
Jag får komma tillbaka då.
Ja.
Men du har sagt också att teatern räddade ditt liv.
Ja. När jag höll på med teater, när jag spelade teater, när jag hittade på teater, när jag skrev teater, gjorde scenografier ibland också till teatern, så det var ju någonting som jag, det var ju att leva för mig. Vid sidan om det privata så var det verkligen att leva. Ibland var det bättre än, eller mera liv i det än det privata. Det har gått i vågor det där, så att säga. Men så har det varit. Det är någon slags erotiskt det att göra teater också. Det är att hela tiden, ja, bli sedd eller bli omtyckt. Kanske dra in någon i en garderob. Mitt under en föreställning.
Har du gjort det?
Nej, det har jag inte gjort. Nej. Jag har inte stoppat en föreställning för sådana saker.
Du har haft svackor också, eller hur? Du har haft depressioner, eller?
Ja, det har jag haft. Inom teatern så hade jag... För när jag gjorde... Vad var det? Jo, jag gjorde på Stadsteatern. De låg då på Brunkebergstorg. Drömspelet. Det var efter den här väntarna med Värmland Aspenström som gjorde Drömspelet. Och det blev som ett lysande fiasko. Men det var ett lysande i alla fall fiasko. Men då blev jag så... Och det skrevs ner av många kritiker och skrevs upp av en anställd. Men jag blev så ledsen så jag slutade med teater i 2 år. Jag tänkte att jag ska inte hålla på med det här längre.
Och vad gjorde du istället?
Jag satt väl och glodde då. Mm. Men på ett annat sätt glodde. Man ville ju fortsätta. Jag var ju ändå ung då på den sidan. Relativt ung och jag ville ju fortsätta. Och det gjorde jag också. Till slut.
Var det en depression?
Ja, det var en slags depression. Men sen har jag väl, jag är inte så där så att men jag har inte någon depression att jag liksom drar mig undan på det sättet. Men jag är nog en ganska sorgsen natur, tror jag. Jag kanske alltid, jag är deprimerad hela livet.
Ja, det kan man ju...
Och säga, ja, och skrattar alltså samtidigt. Mm. Men ja.
När jag tänker på depression så tänker jag ju på liksom håglöshet ganska mycket. Det är ganska mycket vad depressioner har varit för mig. Att jag vaknar på morgonen och känner att jag inte har lust med någonting egentligen.
Ja, men det har jag haft någon enstaka gång när jag var ung i din ålder.
Mm-hmm.
Det har jag haft och man vill inte fortsätta med det.
Du är exakt dubbelt så gammal som jag nu.
Oj, du är den bästa åldern, du är 40 år.
Ja, är det?
Ja, det jag tror att för jättebra när 40 och sen 50 in på lite åt 60 år, tror jag.
Mm-hmm.
Det är bra.
Men sen dalar det, eller?
Sen dalar det.
Mm.
Jag hade en teaterchef där på Stadsteatern, Viveka Bander, som skötte den. Hon kom från Finland och det lilla teater där. Hon ledde, hon var Muminvärlden och Tove Jansson och alla de där. Men hon sa att se till att jobba som fan. För sen efter 60 då kommer sjukdomarna.
Jobbade du som fan då?
Ja, jag har jobbat som fan hela tiden. Nästan ända till för 2 år sedan. Alltså.
Ja, för du, som vi pratade om förut, du är ju väldigt produktiv. Eller har varit.
Har varit, ja.
Har du någonsin varit rik?
Pengar?
Mm.
Jag har haft det ganska bra. Ja.
Varför det? Det känns som att du har hållit på med ganska smala grejer. Liksom.
Jo, men jag har tjänat pengar på det. Men man både skriver till pjäser och är med själv och gör dekoren, då blir summan ganska stor. Så där har jag hållit på ett tag. Så att och sen är jag ganska lite sparsam av mig i alla fall. Det.
Jag menar inte att kritisera dig på något sätt, Nej. Men du lägger inte ner jättemycket pengar på kläder och sådär.
Nej, det stämmer.
du är ledigt klädd, kan man säga.
Ja, det var någon som, ja, i bästa fall man kan... Det var någon som sa, i vilken container köper du dina kläder? Det tycker jag är bra.
Ja. Har du varit mer fåfäng tidigare?
Ja, det har jag varit. Ja. När jag var vacker och då var jag klädd i svart och det senaste och sådär.
Varför tappar du intresset för det?
Nej, men det är ingen idé längre. Jag tycker att jag är bra klädd.
Ja.
Jag trivs med det här. Så att
jag menar inte absolut.
Nej, jag förstår.
Men det är ju ledigt så att säga.
Ja, det är ledigt, ja. Det är där man blir lite tjock och sådär, måste man ha lediga kläder.
Ja, jag förstår. Vad är det bästa du har gjort?
Jag tycker nog någonstans att Vilse i pannkakan så här efteråt är ett av det bästa jag har gjort på tv. Sen gjorde jag Strindbergs drömspel som jag havererade på något sätt. Så gjorde jag ett litet drömspel för barn och det var också jättebra. Det blev bra.
Det är så jävla bra idé tycker jag.
Ja. Nej, men då vet jag att när jag skulle komma igen där så... Jag ska bara komma ihåg Strindbergs... Det göttaste han har skrivit om där och vad jag tyckte var bäst i den. Så man vaknar ur en dröm helt enkelt. Och så gjorde jag det. Men jag gjorde ju på mitt sätt med hattar och slevar och strumpor. Och en sångerska som heter Turit som var populär på den tiden då.
Mm, just det.
Och sen en som Ängel och sen en annan som var med. Inger Hjalmert Moritz som var med. Och så var det jag då. Som en slags glasmästare Staffan och hade ett skåp. Och det blev så där att det blev en riktigt, riktigt stor succé. Och folk sa att nu förstår vi äntligen drömspelet. Det var liksom, det var lekfullt och kärleksfullt, men inte så stort som hans stora.
Förlösande både för dig och Strindberg, så att
ja,
säga.
Ja, det var det. Sen har jag fortsatt med att syssla med Strindberg lite grann. Jag gjorde på Stadsteatern och de heter Selma och August. Jag låter Selma Lagerlöf och August Strindberg mötas.
Jag tror att jag också läste eller hörde dig prata om dödsångest.
Ja. Ja.
Jag har ju kanske gudskelov väldigt svårt att relatera till det. Därför att jag, ja, jag tror aldrig att jag har känt det. Jag vet, nej, inte ens vad det är.
Nej.
Vad är dödsångest?
Nej, för mig har det varit så under hela mitt liv att jag har ju använt döden som en slags dramaturg. Jag har ju lekt med dödskallar som pajaser och sådana saker. Jag har lekt med döden och sen har den alltid varit närvarande på scenen, i döden i kulissen och som väntar på att trycka på ridåfallsknappen. Men den har funnits där som en dramaturg för att få mig att leva vidare. Dödsångest kanske jag inte har, men jag gillar att hålla på med döden. Jag tycker det, jag kan göra, så fort döden är med så blir det bra teater för mig.
Mm. Så ifall du skriver någonting och sen så känner du att det inte riktigt lyfter, då är det bara att skriva in döden.
Då skriver jag in döden direkt.
Så blir det bra.
Så blir det bra.
Ja, det kanske kan vara ett bra tips till
ja,
andra med skrivkramp.
Ja, ja. Men alltså, när det väl den dagen kommer, det är ju, det vet jag inte så mycket om. Så jag kanske, jag har även i min 80-årsålder, till skillnad från din 40-årsålder, så tror jag inte att jag har dödsångest, det har jag inte. Fast jag vill leva. Jag vill leva, men vet att det kan ta slut när som helst. Det är jag medveten om. Och det är lite less, det finns ju lite rädsla i det.
Ponera att du skulle få en svår hjärtattack här nu då, ja, och segna dig igen på golvet. Finns det saker du skulle ångra?
Nej.
Förutom att du knullade för lite?
Ja, det skulle jag göra. Det skulle jag. Men nej, jag ska inte ångra. Nej.
Vad skönt.
Ja, det är det. Jag har inte det. Det måste betyda att jag har det, tycker att det är ganska bra.
Ja, jag hoppas det.
Men på norrländska säger man att man har det obra också. Det är mitt tvärtom. Men det ligger någonting bra i de där ona som finns ibland i norrländska. Olycklig. Lycklig. Men
hur mycket har Norrland präglat dig, tror du?
Ganska mycket. Genom att jag åkte därifrån och sen fortsatte att skriva om det som fanns där uppe. Var på Norrbottensteatern och gjorde pjäser där. Att det finns någonting i det norrländska mörkret och vidderna och sådär som är lite spännande, tycker jag. Den var spännande i den här obygden.
Jag antar att du alltid har vetat att du är homosexuell.
Ja, på något sätt, ja. Ja.
Men hur sjutton var det att växa upp i Norrland?
Alltså, nej, det fanns ju inte, eller man tänkte inte på det. Jag var ganska sen också. Att det var någon klasskamrat där som höll på golvet i disponentvillan.
Ja, okej. Okay. Som introducerade dig.
Ja, just det. Mm. Ja.
Och hur gammal var du då?
Då var jag ju 17.
Och innan dess så har du en känsla av att du inte riktigt hade tänkt på det, eller?
Nej. Så det är någonting att man hela tiden vill ta igen. På något sätt, den känslan. Så när jag åker tillbaka till Norrland så tänker man inte bara att göra teater, utan det kanske finns någon i de mörka skogarna som kommer. Det är nog häftigt med de där norrlännen, mörkermännen.
Ja, jag vet inte. Nej. Vad jag ska säga om det? Jag kan så lite om dem.
Ja, ja, just det.
Kan du säga vad din drivkraft har varit?
Att bli duktig. Det har varit en driv, att duga. Men man säger det, så är det ju, alla människor säger ett sånt svar egentligen. Men verkligen bli älskad, förstådd. Och sen fick jag ju min revansch, min kolossala revansch. Jag tänkte på min far som var disponent för LKAB. Och så blev jag ju hedersdoktor på Luleå universitet där. Och det var ju verkligen, då hade synd att han inte levde, för då hade jag ju liksom brätat honom på något sätt. Och det hade varit roligt att visa för honom. Men så säger jag, ja.
Har det varit en grej att du ville på något sätt, alltså, att du ville visa dina, ja, din pappa eller dina föräldrar att du minst han kunde?
Nej, både, men det är klart att jag ville väl någonting med min konst eller vad det nu jag håller på med. Något vet, men jag kan inte svara på vad det är. För vad jag vill i fråga om det jag håller på med, det är en hemlighet som jag inte själv kan förklara vad det är.
Tror du på Gud?
Nej, det gör jag inte direkt. Jag tror på tron på något sätt. Eller jag kan be till Gud. Jag kan ha böner. När jag ska in på teatern så kan jag be både till min Gud och men också min morsa, min mamma. Så där, liksom ramsa så där. Men jag tror på något sätt på någon slags andlighet, det gör jag. Det gör. Men inte på Gud och inte på religionen och det här.
Vad betyder det att man tror på någon slags andlighet?
Ja, man vill något högre hela tiden. Någonting. Något, man vill åt något håll. Det är för mig andligt. Eller, ja, man vill, ja, man skulle önska att man fick något tecken att det plötsligt skulle sitta 7 änglar här och lyssna på oss. Då skulle jag tro på det. Jag skulle inte tycka att det var, om de kom in här och så, då skulle jag tycka att det skulle jag inte bortförklara. De vill säkert sitta och lyssna på vårt samtal.
Har du haft ett sunt förhållande till liksom alkohol och droger och sådär?
Ja, till droger har jag haft. Men alkohol, jag dricker ju gärna vin och groggar och sådär. Whisky och Fanta brukar jag ha varit favorit genom åren.
Men du har aldrig liksom, du har aldrig haft ett problem med det?
Nej, det tror jag inte att jag har haft. Jag kanske har blivit, om jag var helt nykter eller var helt vit, då kanske jag hade blivit lite bättre då, vet jag.
Jag tror, när jag bodde på Kungsholmen, så har jag för mig att jag såg dig väldigt ofta på något av de där ställena på Fridhemsgatan.
På Piperska muren där, eller?
Nej, Fridhemsgatan, alltså bakom.
Jaha, därför jag brukar gå med en kompis där, ja. Fridhem heter det väl?
Ja, just det.
Ja,
ja, det var det du.
Ja, det var jag.
Men då kändes det, då blev jag kanske lite orolig för dig. Fast å andra sidan, om du hade sett mig så hade du nog blivit ännu mer orolig för mig, tror jag. För
varför då?
Nej, jag mådde inte bra då.
Oj, ja. Jag har väl på sätt balanserat det där, inbillar jag mig, med alkohol. Ja.
Hur menar du?
Ja, att jag ändå är salongsmässigt accepterad. Jag har inte blivit, tror jag, full på det sättet. Det är liksom redlöst någon gång, men enstaka gång, men det, vem blir inte det?
Nej, visst.
Nej.
Nej, vad skönt.
Ja, men droger har jag inte tagit, nej.
Nej, det skulle man ju nästan annars kunna tro att du hade tagit lite LSD någon gång.
Ja, du menar på grund av hur jag såg ut eller vad jag gjorde?
Ja, vad du gjorde.
Ja.
Att du var så fri,
ja,
att du,
ja,
var så
just
fri
det. Jo, men det kan jag, då kan jag göra det utan det.
Uppenbarligen.
Ja.
Och grattis till det.
Ja.
Det är väl jätteskönt.
Men jag tror att på grund av att jag har hållit på med det jag gör, jag tror att det var det som räddade mig. Mm. Annars kanske jag hade också åkt ner i det där för att få någon slags upplevelse av tillvaron.
Men du har aldrig testat någonting?
Nej, på Christiania så testade jag hasch, men jag somnade bara av det. Jag blev trött. Då är mera med sprit är mer att man blir pigg på något sätt. När åtminstone man var ung.
Det låter bra tycker jag. Men du, är du bra på att vara ensam?
Ja, jag är bra på att vara ensam när jag har en som tycker om mig. Men jag tror inte att jag är bra på att vara ensam om jag skulle vara ensam, helt och hållet ensam. Det tror jag inte.
Du måste ha, förlåt, vad heter din?
Hans heter
han. Hans, du måste liksom veta att han finns för att kunna slappna av på något
ja,
sätt.
Ja, jag tror det. Ja.
Men du är ensam när du skriver och så?
Ja, det är jag. Det är jag. För det mesta, jag kan ju sitta och skriva i Uppsala också där han finns, men det går ganska bra, men det gör det. Ja. Det går, jag kan skriva, jag kan inte sitta och skriva på en konditori och sådär, utan det blir innanför fyra väggar.
Du är lite ambassadör för att sitta och glo. Skulle du kunna lära oss som är för unga och för rastlösa för att göra det? Vad är tricket för att lyckas med att bara sitta och glo?
Den har först blivit väldigt trött och går lite in i väggen tror jag på något sätt. Och sen bara märka att om man sätter sig på en stol i trädgården eller någonstans och bara tittar och inte tänker så mycket. Försöker inte tänka så mycket. Titta på en blomma eller ett träd eller bara sitta, egentligen inte se någonting. Kolla det som är och inte är just då, men inte problematisera det, utan ha det skönt helt enkelt.
Vad händer då?
Ingenting egentligen, ingenting.
Och det är det
jag vet att jag en gång gjorde här ingentings funderingar, var ett serie som jag gjorde på tv där jag filosoferade om det här med att ingenting, att man är ingenting, man är ingenting, och det är jättebra. Så det var en liten filosof där som pratade, där hela världen satt och spelade cello, kom jag ihåg, i form av Björn Isfält.
Okej. När du fyllde 80 så skrev Martina Montelius en jättefin hälsning till dig.
Ja.
Läste du den?
Ja, oja.
Har ni någonting ihop? Liksom? Jobbar ni ihop eller har ni jobbat ihop?
Nej,
ska
men,
ni jobba ihop?
Nej. Vi har ju, jag har ju på så sätt att jag har jobbat med Kristina Lund, då, hennes mamma. Nu är Martina chef där. Det är tänkt att vi skulle göra, men det är svårt att det blir av också. Det beror på... Ja, vi får se. Men ja...
Du har lite planer framåt ändå?
Ja, om det är riktigt roliga planer. Eller riktigt för mig passande planer. Så är det. Och det är klart att Brunnsgatan, det är ju en sån där teater som jag tycker väldigt mycket om. Det är mycket om. Och Martina. Sen har jag skojat med att jag är hennes pappa, låtsas pappa så här den tiden.
Har du misslyckats i ditt liv?
Ja, säkert. Jag menar, det är ett enda stort haveri. Det är det på sätt och vis. Man kan ju, det är så dubbelt med allting där, men omtyckt men ändå ett stort haveri. Här ligger så dödsam och här ligger någon som inte kom fram till vad han ville komma fram till. Stackars sate. Vila i frid.
Är det där det ska stå?
Ja.
Men du kanske får,
säger jag just nu.
Ja, du kanske får någon slags sinnesfrid. Alltså du kanske på något sätt hamnar i nirvana efter döden. Vem vet?
Vem vet, ja.
Du har ingen teori om vad som händer?
Nej, jag vet. Nej.
Är det lite lockande att få reda på?
Jag vet inte om jag vill... Jag blev så tagen. Vad heter han som dog i cancer, musikern?
Christian Gidlund?
Ja, just det. Och han hade något i tv där han sa att... han tänkte att det var så... När man dör så sitter man... Man sitter under en gran. Man vaknar upp under en gran. Och ser sig omkring om det sitter alla andra människor... under sina granar i hela skogen. Jag tyckte det var lite fint. Det var en fin nirvana för mig.
Får hoppas att det är så. Vilka ser du mest fram emot att få träffa där under granarna då?
En amerikansk producent som jag hade ett förhållande med i Paris. Och så, ja, alla möjliga.
Du ska knulla i himlen så att säga.
Ja, på nytt född.
Ja.
Och vacker.
Hörru, lycka till med det.
Ja.
Ja, jag vet inte. Ska vi nöja oss där ungefär?
Ja, om du tycker så, ja.
Jag tror det. Vi har hunnit med att prata om din nya bok.
Fast sen har vi inte pratat. Jo, vi har pratat.
Ja, vi kan prata mer om den.
Nej, ja.
Ja, men säg. Berätta.
Men vad är det? Den första dikten tror jag...
Har du mer i boken?
Nej, för jag trodde den fanns här.
Ja, det trodde jag med.
Ja. Men jag kanske kan en in utan till den första, tror jag. Jag ska se om jag kan den, ja. Jag är mycket nära det slutgiltiga. Jag har inte lärt mig någonting. Om döden vet jag lite. Jag är väldigt dålig på att hjälpa barn i främmande länder. Vad ska jag säga när jag går? Ingenting. Absolut ingenting. Jo förresten, var är brudarna? Det är ungefär så.
Ja.
Inte riktigt så, men nästan.
Du, vill du rekommendera något?
Ha det bra, eller? Ja.
Vem tycker att jag ska intervjua i Värvet?
Lars Winnerbäck.
Honom har jag intervjuat, men jag skulle gärna göra om det.
Ja.
Jag tror att han inte riktigt mådde bra när jag gjorde det förra gången.
Nähä, okay.
Jag tror att han är lyckligare nu.
Ja, han är.
Lyssnar du på hans musik?
Ja, det gör jag. Och det var faktiskt så att han hörde av sig till mig för kanske 5 år sedan. Och så hörde du, jag skulle vilja att du läste en dikt av mig som skulle inleda en av mina konserter på turné. Och det finns en film till den. Och så mötte jag honom då där och då gjorde jag det. Och så sen ville han att jag skulle göra det nästa gång också. Så jag har gjort det 3 gånger.
Vad fint.
Ja, så att, och jag frågade honom varför jag, men därför att jag var, det betydde så mycket för hans barndom och så. Så att, han är ju en stor poet.
En härlig person.
Ja, jättehärlig alltså.
Du, känns det okej? Okay?
Ja, det tycker jag.
Ja, jag med.
Jag tyckte det var roligt.
Va, vad fint, jag med. Tack så hemskt mycket för att du ville komma hit.
Tack själv.
Staffan Westerberg, kära ni. Och om man ska summera det här så kan man väl säga att om man ska dö lycklig så ska man kopulera mera. I alla fall enligt Staffan Westerberg. Och är det så att du är nyfiken på att läsa Hoppla så finns den att köpa såklart. Och om du trycker på en länk på värvet.se så kan du handla den på nätet på ett väldigt, väldigt smidigt sätt helt enkelt. Jag vill tacka Lovisa Olsson som klippte och redakterade det här avsnittet precis som vanligt. Och så vill jag tacka Magasin Café. Och är det så att du har suttit nu och tänkt på det där erbjudandet men inte kommer ihåg webbadressen, så kan jag säga att den var www.cafe.se/prenn. Vi hörs på onsdag om ni vill, på engelska i Varvet International, då med den fantastiska skådespelaren och personligheten Dominic Monaghan, känd från Sagan om ringen och Lost till exempel. Eller på söndag på svenska, då med Isabella Löwengrip, som jag faktiskt blev ganska tokig i. Vi hörs då. Kram, hej!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt, so throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.